Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så har jag med mig Pekka Heikkinen igen. Välkommen tillbaka till podden, Pekka.
Tack, tack.
Vi ska påminna våra lyssnare också att om man vill vara med och bidra till poddens fortsatta arbete så kan man göra det på Swish. Numret finns i avsnittbeskrivningen eller så tar du fram papper och penna och lyssnar till vad jag säger. Och det är 123-100-8457 och så märker man det med FFG podcast. Ja, välkommen tillbaka till podden nu, Pekka.
Tack, tack.
Hur har du klarat de här pandemitiderna?
Ja, som väl är så har jag inte känt av något ännu.
Men du har kunnat gå till kyrkan och du har kunnat tjänstgöra och så?
Ja, tjänstgjort har jag ju inte gjort nu på senare tid, men till kyrkan har jag ju gått varje söndag. Men just nu så blir det ju förändring i det, för nu är det ju andra regler som gäller.
Ja, det är verkligen annorlunda nu kan man säga. Att man får vara 8 personer i de senaste reglerna.
Ja, just det. Och då har de valt i den församling dit jag brukar gå, det är Västra Marks församling. De har valt att ställa in de fysiska gudstjänsterna nu några veckor framåt.
Är det på internet istället då, eller?
Ja, det är det, ja.
Och vi ska prata idag om tredje bönen. Och Pekka, hur låter tredje bönen?
Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden.
Och Martin Luther, han har väl en förklaring på den här också?
Ja, det har han. Han frågar ju först, vad är det? Och svarar, Guds goda och nådiga vilja sker väl vår bön förutan. Men vi bedjar denna bön att den må ske även hos oss. Och sen kommer hans vanliga fråga, hur sker det? Svaret är, när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött, vilka icke tillstädja att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss.
Man kan väl säga att de två första bönerna i Fader vår sammanfattas i den här tredje bönen.
Ja, de hänger i alla fall logiskt ihop. Så att för att man ska kunna hålla de två första bönerna så fordras att man också håller det tredje.
Sker inte Guds vilja utan att vi ber om den?
Ja, enligt Luther så sker Guds vilja även om vi inte ber om det. Men när vi ber den tredje bönen så är det fråga om att Guds vilja ska ske också hos oss. Så det är en personlig tillämpning av Guds vilja.
Men jag tänker, vill människan att Guds vilja ska ske med dem?
Det vill människan inte i alla stycken. Det är klart att i vissa stycken så kan väl människan vilja det, men det är ju så egoistiskt hos människan att en människa förstår ju inte av naturen just den andliga sidan av saken.
Och människan kan väl inte göra Guds vilja heller?
Det kan hon väl göra i visst yttre avseende, så att hon får ett gott rykte i världen bland människor. Men inför Gud så kan hon ju inte hålla ett enda bud riktigt fullkomligt, utan hon syndar ju även när hon är som bäst.
Och många människor bedrar väl sig med det här? och berömmer sig och tror att de kan.
Ja, det gör de i sitt oförstånd. De tror ju att det fordras inte så mycket för att bli frälst.
Och de tänker också på sin egen vilja istället för Guds vilja.
Ja, det är ju svårt att underordna sig Guds vilja.
Men var sker Guds vilja alltid och fullkomligt?
Det sker egentligen bara på en plats, om man nu kan tala om platser. Och det är i himmelen. Och de som i himmelen lyder Guds vilja fullkomligt, det är dels de heliga änglarna och dels de människor som genom en salig död har med sina själar kommit till himmelen. De lyder Guds vilja på ett fullkomligt sätt. Så att de både lovar, lyder och tjänar Gud fullkomligt.
För här på jorden så är det ju ingen människa som kan fullkomligt lyda Gud.
Nej, det finns ju ingen som kan det. Det blir ju en begynnelse när en människa har kommit till tro på Kristus. Då börjar någonting som reformatorerna kallar det för den nya lydnaden. Så att man börjar att lyda Guds bud på ett nytt sätt. Men det blir aldrig mer än, som Luther säger, övning. Man får öva sig dag och efter dag. Och man kan också förkovra sig delvis så att man lyder Guds bud bättre och bättre. Men någon fullkomlighet är inte tal om att det kan bli på jorden.
Guds vilja är ju uttryckt också i hans bud.
Ja, alltså det som det gäller att lyda, det är Guds 10 bud. Så, och de i sin tur sammanfattas utav det dubbla kärleksbudet. Att älska Gud över allting och sin nästa så som sig själv. Men även när en kristen är som bäst så syndar han ändå. Gud finner alltid brister i vår kärlek.
Men om människan rannsakar sig själv gentemot Guds bud så finner väl människan också att det står inte rätt till och att man hjälpen måste komma utifrån.
Ja, det är en kristen prövar ju sig själv efter Guds eget ord och är också medveten om att han måste få hjälp av Guds heliga ande att pröva sig. Eller som det står i en av saltarsalmerna: utransaka mig, Herre, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Att man ska inte som kristen tro att man själv kan pröva sig.
Jag tänker på kyrkofadern Augustinus. Han har ju de här 4 stadierna när han beskriver människans fria vilja. Då han har innan fallet, efter omvändelsen och i himmelen. Men det är ändå, i himmelen så är det ju inte människornas fria vilja utan det är ändå Guds vilja.
Ja, det är när det gäller lydnaden för Gud så består den ju redan på jorden utav att man ska lyda Guds vilja. Så det är aldrig fråga om människans egen vilja. Utan den egna viljan ska ju underordnas Guds vilja. Och det sker som vi sa förut, inte fullkomligt här på jorden. Men i himmelen så kommer det att ske fullkomligt, tack och lov.
Och för människan är ju dragen åt det som är Gud emot.
Ja. Särskilt den oomvända människan, där regerar ju djävulen faktiskt. Men även om man har blivit en sann kristen så finns det så mycket negativt kvar som som gör att det blir brister i lydnaden för Guds vilja.
Och jag tror att många kristna kämpar just med den här, de märker hur mycket det är som inte finns, alltså som fattas.
Ja, när man kommer till tro på Kristus så börjar ju något som inte har funnits förut, och det är kampen mellan anden och köttet. Och den där kampen får en kristen hålla på med så länge han lever här på jorden.
Men den här kampen mellan anden och köttet, den försvinner ju i himlen.
Det gör den, ja. Ja.
Men det är ju inte, det är ju kroppens uppståndelse, det är köttets uppståndelse.
Ja, uppståndelsen betyder ju att det är köttets, ja.
Ja.
För att själen är odödlig.
Så att köttet är inte syndigt i himmelen?
Nej, det är det inte, utan du har ju blivit rensat ifrån synden, och den där rensningen den inträffar ju när man dör i tron på Kristus. För då försvinner ju även arvsynden som ju kallas för köttet i Bibeln. Arvsynden försvinner i döden. Och då kan människan, när hon kommer i gemenskapen Kristus i himmelen, börja att tjäna Gud och lyda Gud på ett fullkomligt sätt. Och sedan efter den yttersta dagen och uppståndelsen så kommer ju kroppen också delta när det gäller den lydnaden. För människan består ju utav kropp och själ. Det måste man komma ihåg, så att man inte tror att människan bara är det ena, utan hon är både två, så att säga.
Men det är just det att den som har en tro på Kristus, den är ju samtidigt rättfärdig och syndare.
Ja, så länge hon lever här på jorden så är man både det ena och det andra. Men det upphör ju också med en salig död.
I vissa katekesförklaringar så talas det om de himmelska inbyggarna. Vilka är de?
Det är, som jag sa lite tidigare, dels de heliga änglarna, de goda änglarna, och dels de människor som med sina själar har kommit till Gud i himmelen. Det är de som tjänar Gud på ett fullkomligt sätt. Och det måste vara något underbart för en kristen att efter döden känna den skillnaden som det måste vara mellan att leva på jorden och att vara i himmelen. Att inte vara, så att säga, bunden till och tvungen till att göra synd och vara ofullkomlig, utan att kunna verkligen lova Gud. Och uträtta hans befallningar på ett fullkomligt sätt. Det måste vara en underbar känsla. Det måste vara en verklig salighet, en lycka att kunna göra detta. Jag längtar efter det själv.
Och det är ju någonting som det står att de lovar, lyder och tjänar Gud i evighet.
Ja, det är ju ett begrepp som vi inte förstår. Evigheten, det kan man inte förstå. Egentligen så verkar det nästan outhärdligt på ett sätt att man ska finnas alltid. Men det löser sig säkert när man kommer så långt.
Ja, jo, det är lätt att oroa sig i förväg. Men det kanske är också någonting som övergår det mänskliga förståndet.
Ja, det gör det absolut.
Vi ber ju i denna bön att Gud ska göra sin goda och nådliga vilja rådande även hos oss. Den nådiga viljan tycker jag är ett viktigt ord här.
Det är det säkert, eftersom det har kommit med. Man brukar ibland göra skillnad mellan Guds nådiga vilja och Guds tillstädjande eller tillåtande vilja. Den nådiga viljan är så att säga av högre valör. Den tillåtande kan vara någonting väldigt smärtsamt som han utav sin vishet tillåter, men som plågar människan. Medan den nådiga viljan, det är någonting positivt som man upplever som glädje och lycka. Det är väl roligt så länge den nådiga viljan kan få råda, men man får också som kristen vara underdådning när Gud väljer sin tillåtande vilja.
Men den tillåtande viljan, har inte den som syfte att man inte människan ska fly till Kristus?
Det har ju en positiv mening, naturligtvis en tillåtande. Ja. Och när man flyr till Kristus så har man verkligen kommit till den rätte mannen. Men det kan ju vara mycket annat som också spelar in innan man kommer så långt.
Och det är väl lätt för människan att fastna och inte fly till Kristus utan söka svaren hos sig själv eller i någonting annat.
Ja, det är ju en ständig frestelse för även för kristna människor att bygga sitt hopp på någonting eget. Antingen sin egen rättfärdighet eller sina egna botgärningar eller sina andagsövningar eller kanske också på mänskliga förmågor. Men det är bara en som kan hjälpa oss när det gäller det eviga livet och syndernas förlåtelse och annat sådant. Och det är Jesus Kristus.
Och hur ska man göra då? Ska man försöka? Många tror ju kanske att man ska försöka förbättra på sin status och göra Guds vilja som rena laggärningar. Men det ska man väl inte göra?
Nej, man ska inte försöka komplettera Kristus. Allting är fullkomligt i honom. Så det finns ingen anledning att försöka komplettera.
Jag tänkte vi kunde gå, vi har pratat lite om det, men när är Guds vilja rådande hos oss?
Enligt svaret i 1878 års katekesutveckling så anknyter författaren återigen till de två första bönepunkterna där man ber om att Guds namn ska helgas och att hans rike ska komma. Och för att då de två bönepunkterna ska uppfyllas så gäller det då att man lyssnar på den tredje punkten: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Och då är det gott om ingen makt får hindra en kristen att troget göra vad Gud bjuder. Och att inte heller något lidande får göra att man avviker ifrån Guds vilja.
Det står att man ska tåligt lida vad han pålägger. Vad menas med det?
Man ska inte jämra sig när Gud behagar att låta en kristen komma i motgångar och svårigheter och lidanden. utan underordna sig detta, vara saktmodig och be att Gud genom dessa medel, för man kan ju säga att lidandena är medel för Gud som han använder, att det ska leda till det som han vill. Och det är naturligtvis det att kristendomen ska stärkas, att tron, hoppet och kärleken ska växa.
Jag tycker att man ska vara noga med att påpeka att det som sker inte av någon slump.
Nej, man får aldrig tänka så att lidanden och svårigheter kommer av en slump. Man ska inte tala om tur. Utan det är Gud som låter det komma. Och då är det lite olika när det gäller de ogudaktiga, otroende. Och när det gäller de kristna, de troende. För att när det gäller de otroende så kan ju lidandena vara ett straff. Men så är det inte för en kristen. Då lidandena är inget straff som Gud pålägger. Utan det är en aga och en tuktan. Men för de ogudaktiga så kan det vara ett straff för deras synder. Men det kan ju också vara ett försök att väcka dem ur den andliga sömnen, syndasömnen. Och driva dem att söka efter frälsning och förlossning.
För särskilt för den oomvända människan så tror jag att detta är någonting som är väldigt svårt för dem att förstå.
Ja, av sig själva kan de ju inte förstå det, men man kan bli undervisad av den heliga anden när man brukar Guds ord. När man alltså läser sin bibel och lyssnar på sådan predikan som stämmer med bibeln. Då är Gud trofast så att han undervisar den människan som brukar Guds ord i avsikt att kunna bli en kristen och leva som en kristen. Så växer den andliga kunskapen undan för undan.
Men den oomvända människan, den har ju inte lust att bruka Guds ord.
Det har de verkligen inte. Men Gud kan styra det så att de utan kanske att egentligen vilja ändå kommer i kontakt med Guds ord. Man vet ju aldrig hur Gud styr. Det kan ske genom skolan eller det kan ske genom media och sådant. Komma i radio, tv eller var det nu kommer ifrån. Så att det kan bli en påminnelse så att man ändå kommer igång med Guds ords bruk.
Och om vi tar det, vad är viktigt då om man kommer i kontakt med Guds ords bruk, vad ska man göra?
Ja, det är viktigt att det blir regelbundet så att man inte bara gör det någon gång när man har lust, utan det blir regelbundet varje dag att man åtminstone en gång om dagen läser i sin bibel, men gärna både morgon och kväll. Och har man tillgång till någon god andagsbok så är det inte fel att använda det heller, men det får inte bli så att man använder andagsboken i första rummet och sen i andra rummet bibeln, utan bibeln ska alltid vara det första. Och sen om det blir tid och kraft över så kan man också ta den goda andagsboken. Och så gäller det då att bruka ordet med lydnad. Ett försök att lyda Gud i allting. Och att man gör det med vördnad och besinna det att när man öppnar den heliga boken, då är det den helige Gud man möter. Så att man inte tänker att det här är som vilken bok som helst. Vidare att man brukar Guds ord med bön. Så att man talar med Gud om det som Gud talar med oss om i Bibeln. Läser jag till exempel om farisén och publikanen i templet, den berättelsen, så ber man Gud om nåd att inte likna farisén, men däremot likna publikanen eller tullmannen. Så man ska tala med Gud om det som han talar med oss om i Bibeln. Och så brukar man också tillägga att man ska alltid bruka Guds ord i frälsningsavsikt. Så att man verkligen ska komma till tro och att man ska fortsätta att tro ända till sin sista levnadsdag. Frälsningsavsikten, den ska alltid finnas med i ordets bruk.
Tyvärr är det ju så de senaste dryga 100 åren att det har kommit fram väldigt mycket bibelkritik där man läser Bibeln för att hitta fel och ifrågasätta istället.
Ja, det har tyvärr blivit på det sättet. Och det gäller ju för en kristen, en lekman också, inte bara prästen utan lekmannen också, blir medveten om att det finns så att säga ett avsiktligt sätt att tolka Bibeln på ett annat sätt än vad kristna har gjort under historien. Och det är ju naivt att tänka att vem jag än hör till exempel och predika så är det Guds ord. Men det är ju tyvärr inte så väl.
Nej, det är väl så tyvärr att många av dem som utger sig för att predika Guds ord gör inte det egentligen.
Nej. De har inte blivit kallade egentligen utav Gud, utan de har kallat sig själva.
Ja. Och då är vi tillbaka i det att det inte är Guds vilja, utan det är människors vilja.
Ja. Man går inte efter Guds vilja utan människors.
För det är ju Gud som kallar ordets förkunnare.
Ja. Och ska man få goda förkunnare så har ju Jesus gett oss den föreskriften att vi ska bedja till Gud att han sänder goda arbetare i sin skörd. Det är det enda föreskriften Jesus har gett oss egentligen. Så det borde kristna människor tänka på, att de ber om goda präster.
Men det finns ju också de makter som vill förhindra Guds vilja.
Man brukar tala om särskilt tre makter. Djävulen, världen och vårt eget kött. För de tillåter ju inte att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss. Och det är väldigt viktigt att man tar djävulen på allvar. Det är många som bara skrattar åt begreppet djävulen och menar på att det är vidskepelse. Men om man tänker så om djävulen, då är man redan besegrad. Då är man redan på defensiven. Och hamnar säkert i helvetet till sist. Vi måste ta djävulen på allvar. Man har ju frågat och tänkt ibland, frågat sig vilken utav dessa som är den värsta fienden. Om det är djävulen, världen eller vårt eget kött. Med världen menas ju de ogodaktiga människorna. Och vårt eget kött, det är ju arvsynden. Vår onda natur. vilken utav dessa tre är den värsta fienden? Och då har man, då finns det runt som svarar så att det är vårt eget kött. Därför att djävulen och världen, de upphör ju ibland att frästa oss och liksom träder åt sidan. Och så kommer den tillbaka sen i ett obevakat ögonblick. Men när det gäller vårt kött så är det något som vi har med oss precis hela tiden. Så att på den grunden har man då sagt att vårt kött är den värsta fienden. Men jag skulle ändå för min personliga del vilja påstå att den värsta fienden, det är djävulen. Jesus kallar ju honom för lögnens fader och för mandråparen från begynnelsen. Och det är ju han som gjorde att de första människorna föll i synd. Och det gjorde han bland annat genom sin stora list. Djävulen kallas för en listig motståndare. Och han har en list som överstiger människans förstånd och begrepp. Så jag skulle vilja säga att han är den allra värsta fienden. Paulus säger också i en av sina brev att vi kämpar inte emot kött och blod, alltså emot människor, utan vi kämpar emot andefurstar som regerar i rymden. Det är våra värsta vedersakare.
Men har alla de här tre, har de samma verksamhet och syfte?
Det kan man nog säga att det går ju ut på att inte följa Guds vilja. Så är det ju med de alla tre. Men det går nog kanske att och komma på saker och ting som särskilt kännetecknar djävulen eller världen eller vårt eget kött. När det gäller världen så är det ju deras föredöme, deras onda föredöme som lockar att synda emot Guds bud. Djävulen påverkar ju liksom hjärtat direkt. Inte minst väcker han upp de onda begärelserna som finns i hjärtat.
Och djävulen försöker ju ständigt att föra de sant kristna på villovägar.
Ja, naturligtvis.
Men djävulen har ju en allierad i den här världen, i de oomvända människorna. Det är ju någonting som de kristna också blir förförda av, den här världen. Jesus säger att vi ska leva i världen, inte av världen.
Ja, han säger det, ja. Man kan ju undra varför Gud inte låter en människa med sin själ flytta till himlen strax efter omvändelsen och rädda henne ifrån alla vidare motgångar och svårigheter och synder. Men det vill han inte, utan han vill att den omvända människan ska vara kvar i världen. Och då frågar man varför. Ja, jag tror att man kan svara dels för hennes egen skull, men dels också för andras skull. När det gäller henne själv så vill Gud bevara sina kristna i världen eller behålla dem i världen. Därför att han vill att de ska växa i sin kristendom så att han kan ge dem en större nådelön i himmelen en gång än vad de annars skulle få. Så att på det sättet så är det någonting till deras eget bästa. Att de får vara kvar i världen. Men sen vill han också ha kvar dem i världen för att världen ska se ett gott exempel och föredöme på kristendomen. Och att de ska få vittna om Jesus och hans rike och hans ord. Och på det sättet om möjligt sprida kristendomen på jorden så att Guds rike går framåt på jorden. Tillkommer ditt rike har vi ju bett om och ska bedja.
Och det är ju inte vi människor som gör Guds vilja rådande, utan det är Gud som gör det. Och hur gör han det?
Det finns ett bibelord, jag tror det är i Filipperbrevet, att vi med fruktan och bävan ska arbeta på vår frälsning. Och sen heter det att det är Gud som verkar både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är alltså två agerande, dels människan själv och dels Gud. Och Gud, han arbetar ju genom sina nådemedel, alltså genom Guds ord och genom dopet. Man ska inte glömma det, att dopet är någonting som verkar hela livet. Det är inte bara så att man just i dopstunden får syndernas förlåtelse och den heliga andes gåva, utan Gud fortsätter under hela en kristens liv att genom dopet skänka syndernas förlåtelse och den heliga andes gåva. Så det är väldigt fel att underskatta sitt dop och tänka att det har ingen betydelse i fortsättningen, utan nu är det andra saker som ska ta över. Nej, det är det inte. Alltså dopet, det är Guds medel under hela en människas livstid när det gäller att förverkliga hans vilja. Och sedan, så fort människan, ett litet barn, får lite förstånd, så ska man ju försöka undervisa barnet och ge det kunskap i vad som står i Bibeln, både om lag och evangelium, på ett sånt sätt som det lilla barnet kan ta emot i början och så. Och så får det bli fastare och fastare föda med tiden. Och det tredje nådemedlet är ju nattvarden. Och det är ju så att man brukar ju inte, i den evangelisk-lutherska kyrkan har man inte tidigare i alla fall gett de små barnen nattvarden, utan de får bli lite större innan de får nattvarden. Så att i motsats till dopet så fordrar bruket utav nattvarden att man har en viss kunskap. Dels om sin egen synd, men dels också om vem som är frälsaren Jesus som förlåter synden. Och vad nattvarden egentligen är för någonting. Att det är inte bara vanligt bröd och vin, utan det är någonting ännu större. Så att det är viktigt att man använder de medlen, för då kommer Gud åt att verka på hjärtat och låta kristendomen stadfästas och tron, hoppet och kärleken växa till. Men samtidigt så gäller det för en kristne själv att med, till och med fruktan och bävan, arbeta på sin frälsning. Så att när det gäller just till exempel buden då att lyda Gud, så ska en kristen tänka på detta och försöka att göra det. Och varför står det med fruktan och bävan? Ja, det måste ju vara detta att det gäller så mycket. Det gäller evigheten. Ska jag få komma till Gud efter döden, eller ska jag bli förkastad i den eld som aldrig utsläcks? Därför så är det sånt allvar i kristendomen att det också behövs en helig bävan. Det är därför det talas så mycket i skriften om gudsfruktan. Och Gud vill inte att en kristen ska frukta eller vara rädd för honom så som en träl är rädd för sin herre. Alltså att man är rädd för straffet. Utan Gud vill att det ska vara en barnslig lydnad. Och det innebär att man av kärlek till Gud inte vill göra emot hans vilja. Den barnsliga kärleken. Och det är det som den heliga ande då vill driva en kristen till. Och det talas i Romarbrevet 8 om detta. Att anden manar i en kristens hjärta att kalla Gud för Abba, fader. Och Abba är ju det lilla barnets tilltal till sin fader. I svenska har vi väl närmast pappa.
Jag tänkte som avslutningsvis så står det ju i skriften att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är Guds vilja, inte sant?
Det är det, ja. Så att det är inte som man lär på andra håll i kristenheten att Gud skulle utav evighet ha bestämt vissa människor till frälsning och andra till förtappelse eller att gå under i helvetet. Så är det inte enligt vår evangelisk-lutherska bekännelse. Utan vi håller fast vid det som står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap. Och därför har Jesus också återlöst alla människor. Han har betalat alla människors syndaskulder och lidit alla människors syndastraff. Och skaffat en snövit rättfärdighetsskrud åt alla människor. Så där fattas ingenting. Sen är det människans egen skuld om hon inte tar emot frälsningen ifrån Gud. Det kan man inte skylla Gud för, utan det är den människans egen skuld.
Ja, Pekka, vi avslutar med dina allvarliga ord där. Och jag säger tack för att du än en gång har varit med i podden. Vad roligt att ha dig här. Och hoppas att du återkommer snart.
Vi får se hur det blir.
Ja. Och vi kan ju påminna våra lyssnare också om att församlingsfakulteten har en YouTube-kanal med föreläsningar. Och gå gärna in där och titta på det. Och är det så att man vill bidraga till poddens fortsatta arbete så gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Så märker man det med FFG podcast och det finns även i avsnittsbeskrivningen. Och jag säger än en gång tack till Pekka och så säger jag att vi hörs igen nästa vecka.